السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أصحابه وآله أجمعين. أما بعد، فالحمد لله att Allah har underlättat för oss denna sammankomst i denna välsignade moské, i denna mashallah fina stad. Alhamdulillah, alltid kul att se bröder som kommer mashallah för att träffas, för att lära sig om sin religion. Wallillahi alhamd. Och vi kommer idag, bi'idhnillahi ta'ala, att ha lite mudhakara, gå igenom lite punkter som handlar om hur vi muslimer kan finna lycka, hur vi kan finna ett ärofullt liv och hur vi kan finna ära. Och det här är saker som alla människor eftersträvar och försöker att uppnå. Vill inte alla vara lyckliga? Är det inte det som alla vill i slutändan? Att vi är lyckliga, glada, att vi har ära, att vi lever ett värdefullt liv. Det är det som alla eftersträvar. Och Allah subhanahu wa ta'ala har i Koranen nämnt för oss hur vi kan bli lyckliga. Och samma sak profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så vi har målet. Och Allah har visat oss vägen dit. För att om man inte är lycklig så är man olycklig. Eller hur? Om man inte är ärofull så lever man förnedrad. Man har problem. Och det här är en form av sjukdom som man måste försöka bli av med. Och Allah har gett oss mediciner mot alla sjukdomar. Så alhamdulillah, lösningen på alla våra problem finns om vi går tillbaka till islam, som vi kommer att nämna idag. Taib. Och när vi talar om lycka, hur ska vi bli lyckliga? As-sa'ada. Det här är ett ord som är lätt att säga. Jag är glad, jag är lycklig. Men är du det på riktigt? Har du den här islamiska lyckan? Och det kommer vi inshallah tala om idag. Och alhamdulillah, islam uppenbarades för att ge människan yani meningen med livet och visa människan den rätta vägen och ta människan ut från mörkret in till ljuset. Och Allah Azza wa Jal vill av oss att vi ska vara lyckliga. Det berättas i Tafsir ibn Kathir att kuffar i Mekka brukade reta profeten Muhammad alaihissalam och sahaba. Och de brukade säga till honom att kolla på den här Koranen som du säger att du har fått. Den har bara gjort dig olycklig och den har bara gett dig problem. Och då så skickade Allah subhanahu wa ta'ala ner Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, vi har inte uppenbarat Koranen för dig för att du ska bli olycklig. Det var inte därför Allah uppenbarade Koranen, utan Allah uppenbarade Koranen för motsatsen, att vi ska bli lyckliga. Eller hur? Så följer man Koranen så får man sann lycka i detta liv. Och vänder man sig bort från Koranen så får man olycka och problem. Och vi kommer att nämna mera bevis på detta. Så idag bihawlillahi kommer vi att ge er några nycklar som ni kan använda för att inshallah finna sann lycka i detta liv. Många personer tänker att lycka, det är framgång och pengar. Om jag har mycket pengar, då är jag lycklig. Är det sant? Man kanske kan bli lite lycklig, men det är ändå någonting som saknas. Och om pengar skulle vara lycka, då skulle de lyckligaste människorna på jorden vara de rikaste. Eller hur? Och de rikaste länderna skulle vara de lyckligaste människorna. Men om man kollar på statistik så finner man att folk är olyckligast i vilka länder? Rika eller fattiga länder? Rika länder. I dessa välståndsländer äter folk mest antidepressiva mediciner och går till psykologer och tar självmord och liknande saker. Och de här siffrorna är mycket lägre i fattiga länder. Vilket bevisar att yani, lycka ligger inte i rikedom. Och olycka ligger inte i fattigdom. Profeten Muhammad alaihissalam, var han rik eller fattig? Fattig, eller han hade det lagom. Allahumma ja'al isha Muhammaden yani kafafan, lagom, det räcker, han har mat för dagen. Men han var inte rik. Var han inte lycklig? Sa inte sahaba att varenda gång vi träffade profeten Muhammad alaihissalam så brukade han le mot oss. Och han hade mashallah hela ummans ansvar på sina axlar. Så mycket att tänka på. Men han var lycklig. Så det var inte en fråga om pengar. Utan Allah azza wa jalla gjorde honom lycklig. Vi ska nu nämna några punkter som hjälper oss att bli lyckliga. Och inshallah vi kommer att fråga er i slutet på föreläsningen att ni ska försöka komma ihåg de här punkterna. 7-8 punkter ungefär. Så att vi går härifrån och vi har lärt oss någonting. Okej? Den första och viktigaste grunden till att bli lycklig är att följa islam. Att följa Koranen och sunna. Att ha en korrekt iman. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat An-Nahl: وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٍ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Att den som gör goda gärningar, vare sig det är en man eller kvinna, och är troende, för denna kommer vi att ge ett lyckligt liv, och vi kommer att belöna dem för det bästa som de har gjort. Så i den här ayah nämner Allah azza wa jal att om en muslims man eller kvinna gör två saker så kommer de att bli lyckliga. Men amila salihan, det är den första, de gör goda gärningar. Och den andra var huwa mu'min, och han är troende. Så här har vi al-iman wal-amal salih. Har du iman, korrekt tro och korrekta goda gärningar, så kommer du att få ett lyckligt liv, har Allah lovat i Koranen. Och han kommer att belöna dig för det bästa som du har gjort i nästa liv. Är det inte bra? Så här har vi al-iman wal-amal salih. Korrekt iman, man lär sig om sin aqida, sin iman, al-imanu billah, al-malaika, wal-kutub, wal-rusul, och allt det som man behöver känna till, så att man har korrekt tro. Taib. Och sen al-amal salih. Man gör goda gärningar. Vad är definitionen av en god gärning? En god gärning är en gärning som uppfyller två villkor. Vilka två villkor? Ikhlas och sunna. Att den görs för Allahs skull med uppriktighet, och att den görs i enlighet med sunna, i enlighet med profeten Muhammeds vägledning alaihi salatu wassalam. Det här är amalun salih. Taib. Så här är första nyckeln till lycka. Att man då vänder sig tillbaka till Koranen och sunnan och har iman och gör goda gärningar. Allah subhanahu wa ta'ala säger också i surat Taha: فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Den som följer min vägledning kommer aldrig gå vilse, och han kommer inte heller att bli olycklig. Men den som vänder sig bort från min påminnelse, yani Koranen, han kommer att få ett lågt liv, och vi kommer att låta honom återuppstå blind på domedagen. Så här säger Allah azza wa jalla att den som följer Allahs uppenbarelse, فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ Al-Quran och sunnah, han lovas här två saker: فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Du kommer inte gå vilse i dunya, och du kommer inte heller att bli olycklig. Så mashallah, följer man Koranen och sunnah kommer man att bli lycklig. Men den som vänder sig bort från Koranen och sunnah, vad händer med honom? فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Han kommer att få ett lågt och ett förnedrat liv. Subhanallah. Han kommer att leva olycklig. Och värst av allt, på domedagen, då kommer han att återuppstå blind, och han kommer absolut inte att ha någon som helst lycka. Allah al-musta'an. Så här har vi första nyckeln till ära och till lycka. Att man vänder sig tillbaka till islam med iman och korrekta gärningar. Taib. Den andra nyckeln till lycka är al-ilm. Al-ilm as-sahih. Kunskap om islam. Att studera och lära sig religionen. Profeten Muhammad alaihi salatu wassalam har sagt: "Man yuridillah bihi khayra yufaqqihu fid-din." Bukhari Muslim. Den som Allah vill gott ger han förståelse i religionen. Yani om Allah har velat en människa gott, så kommer Allah att ge den här människan al-fahm, yani förståelse i islam. Och om Allah vill dig gott, inshallah, då kommer du vara lycklig, eller hur? Så kunskap är här en väg in till lycka. Ett annat bevis är också hadithen där profeten alaihissalam säger att den som går en väg men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, där han söker kunskap, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah, Allah kommer underlätta för honom vägen till paradiset. Så går du en väg där du söker kunskap, du kommer till moskén, du kommer till föreläsningar, du lyssnar på durus, du läser böcker, du försöker lära dig islam, Allah kommer att underlätta till dig vägen till paradiset. Inte det här någonting bra? Vägen till paradiset kan ibland vara svår. Som profeten Muhammed sa alaihissalam, att paradiset är omgivet med saker vi finner svåra. Huffat al-jannatu bil-makare, medans helvetet är omgivet med saker som vi finner lust till. Och huffat al-naru bil-shahawat. Så de här hindren och de här svåra sakerna vi måste ta oss över för att komma till paradiset blir mycket, mycket lättare när vi har kunskap. Allah underlättar för dig vägen till paradiset. Och en annan sak, islamisk kunskap är extra viktigt i den här tiden. Profeten Muhammed a.s. har berättat att från domedagens tecken är att ulema kommer att dö och att folk kommer att bli okunniga. Yani al-jahl kommer att sprida sig bland folk. Muslimer kommer att bli okunniga. Trots att idag trycks det så mycket böcker som aldrig har tryckts tidigare. Yani kunskapen finns för den som vill. Du går in på internet, du hittar miljoner föreläsningar, tusentals föreläsningar. Är det inte så? YouTube, du hittar så mycket durus och så vidare. Av ulema, mashallah. Tusentals lektioner. Men ändå så finner vi folk är jahil. Folk kan inte göra wudu, folk kan inte göra salah. Folk känner inte till sin aqida. Varför? För de tar sig inte tiden att lära sig. Utan de är upptagna med dunya. Subhanallah. Så kunskap, när man får den, allting blir så mycket lättare. Vi lever i Sverige, vi lever i väst. Muslimer får höra mycket kritik. Mycket falska anklagelser riktas mot islam. Allting i media, mer än 90% av allting i media är negativt. Eller hur? Det som sägs om islam och muslimer. Terrorister och kvinnoförtryckare och bakåtsträvande och massa saker som inte är sant. Så när du får höra dessa anklagelser i skolan eller på jobbet, hur ska du försvara det? Om du är jahil, om du inte har kunskap. Men har du kunskap, då kan du kontra. Då kan du säga, nej, det här är inte sant. Det här går emot islam. Det här går emot Koranen. Det här går emot sunna. Det här stämmer inte överens med vad de lärda har sagt. Eller hur? Så har man kunskap, alhamdulillah, du blir utrustad. Som en soldat på slagfältet. Om du står utan vapen, vad händer? Du kört, eller hur? Men har du de bästa vapen, alhamdulillah, du klarar det. Det finns en chans att klara sig. Så kunskapet är en av våra starkaste vapen som muslimen behöver. En annan fiende som alltid kommer till oss är shaitan. Med sina wiswas, sina röster. Och han säger konstiga saker till oss. Och vi får konstiga tankar. Men har man kunskap, alhamdulillah, det bara vifta bort vad shaitan säger. Men är man okunnig, då börjar man att tänka på vad shaitan säger. Och sen börjar man att få konstiga tankar och så vidare. Taib. Så mashallah, kunskap ger människan lycka. Och speciellt att samlas för att lära sig islam är extra viktigt. Rasul alaihi salatu wassalam har nämnt att det finns speciella änglar vars uppgift är att gå runt på jorden och leta efter majalis al-dhikr. Folk som samlas för att minnas Allah. Folk som samlas för att läsa Koranen, studera Koranen. Och folk som gör dhikr av Allah azza wa jal. De pratar om islam. Om änglarna hittar ett sådant sällskap, de omsluter sällskapet med sina vingar. Taib. De omsluter sällskapet med sina vingar. Allah sänder ner rahma, sakina, frid kommer över dessa människor. Och Allah är så stolt över de här människorna att han skryter och prisar de här människorna bland änglarna i hans sällskap. Mashallah. Och änglarna går upp till Allah och berättar att det finns folk som har samlats och så vidare till slutet på hadithen. Och då så säger Allah i slutet på hadithen, ni är mitt vittne om att jag förlåter dem allihopa. De är förlåtna för sina synder, för att de kom och ville lära sig islam och minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och då säger änglarna, ja Allah, det finns en person som kom dit. Han hade inte ens avsikt att lära sig eller göra dhikr. Han kom dit av någon annan orsak. Och han satte sig tillsammans med dem. Allah säger, han är också förlåten. Och så säger Allah azza wa jal, hum al-qawm alladhina la yashqa jalisuhum. Det är de som du aldrig förlorar av att sitta med. De här människorna som samlas för att minnas Allah och lära sig islam, Yani det finns ingen förlust i att sitta med de här människorna. Det finns bara khair och baraka. Har ni någon gång ångrat att ni har gått på en islamisk föreläsning? Som är bra, som en person av sunna har föreläst. Någon sheikh har föreläst. Man kan inte ångra någonting sånt, eller hur? Det är de bästa och vackraste stunderna i ens liv. Som inshallah kanske leder till den här stora belöningen. Så här finner man också en viktig orsak till lycka. Och det är då att man har islamisk kunskap. Man lär sig Koranen och sunna. Taib. Så det är viktigt att man försöker lära sig lite grann i alla fall. Så här har vi lärt oss två saker. Lycka genom att lyda Allah. Iman och goda gärningar. Lycka genom att få islamisk kunskap. Den tredje. Lycka genom att ha god karaktär och att vara god mot andra människor. Då kommer Allah Azza wa Jalla också att göra dig lycklig. Du kommer att få gott tillbaka. Jag ska läsa upp ett väldigt vackert uttalande från Ibn al-Qayyim. Rahimahullah ta'ala. Han säger: Man rafaqa bi'ibadillahi rafaqa Allahu bihi. Att den som är mjuk mot Allahs tjänare kommer Allah också att vara mjuk mot. وَمَا رَحِمَهُمْ رَحِمَهُ اللَّهُ. Och de som är mjuka mot Allah eller har rahma mot Allahs tjänare kommer att få rahma mot Allah. وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِمْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ. Och om de är goda mot Allahs tjänare är Allah god mot dem. Om de är generösa mot dem är Allah generös mot dem. Om de gynnar dem så kommer Allah att hjälpa dem. Om man döljer deras brister kommer Allah att dölja dina brister. Men den som nekar dem någonting gott kommer också att nekas det goda. Och så som du behandlar andra kommer Allah att behandla dig. I detta liv och i nästa liv. Taib. Och Allah Azza wa Jal är mot oss så som vi är mot andra. Och det här nämner Ibn al-Qayyim i hans bok Al-Wabil al-Sayyib. Så vad han säger här, att så som du är mot andra kommer Allah att vara mot dig. Och det här är en generell princip i islam. Kama tudin tudan. Har ni hört det? Så som du är mot andra kommer du också att få tillbaka. Och hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan. Allah säger, är belöningen för gott annat än gott? Så gör man gott får man gott tillbaka. Ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Rasul alayhi salatu wasalam sa, om du har rahma så får du rahma tillbaka. Allah säger, ya ibn Adam anfiq unfiq alayk. Människa, skänk, jag kommer att ge till dig. Och det finns jättemånga bevis som tyder på detta. Att så som du är mot andra kommer Allah att vara mot dig. Så tänk här, du hjälper andra. Du försöker att göra andra bröder eller systrar glada. Du hjälper dem ekonomiskt. Du hjälper dem på alla möjliga sätt. Du förlåter dem. Du har rahma mot dem och så vidare. Wallahi, du kommer att få mycket, mycket mer av Allah tillbaka. Och det här finner vi också. Om ni tänker på era vänner. Folk ni känner i Sverige och andra länder. Någon som är väldigt hjälpsam och har bra akhlaq. Han försöker alltid ställa upp för andra. Är det inte en person som har det lätt i livet? Han brukar vara glad och han har det bra och så vidare. Jag tänker inte på någon speciell person, men generellt. De som är snälla mot andra och hjälper andra är oftast folk som har det bra i livet. Är det inte så? Ja? Och de andra motsatsen, de som är taskiga mot folk, de som är hårda mot folk, de som inte vill förlåta folk, de som är snåla mot folk, är oftast folk som inte mår bra. Och de har det svårt i livet. Så mashallah, vill du ha lycka och hjälp i livet, hjälp andra. Var en person med god karaktär. Wallahi, du kommer må bra, du kommer slappna av. Men personen med dålig karaktär straffar bara sig själv. Och han är en plåga för andra också. Men han själv kommer inte må bra. Taib. Så då har vi också en punkt. Att man är god mot andra människor. Den fjärde punkten, den fjärde nyckeln till lycka, är att vi gör mycket dhikr. Och när vi pratar om dhikr, vi kommer nämna generell dhikr. Vi kommer nämna istighfar, tauba. Och vi kommer nämna att läsa Koranen. Alla de här tre faller in under att göra dhikr. När man gör dhikr kommer man också att må bra. Och den här ibada, den här formen av dyrkan, är det många muslimer som idag tar väldigt lätt på. De tänker att det inte är så viktigt. Men wallahi, dhikr är kanske den lättaste ibada. Samtidigt är det en av de bästa ibada. Och vissa ulema som Ibn al-Qayyim säger att yani den ibada som vi gör, syftet med den är att minnas Allah. Yani varför ber vi? Allah säger wa aqimi salata li dhikri. Be för att minnas mig. Varför bad vi ikväll? För att minnas Allah Azza wa Jal. Lidikri. Så att många ibada går tillbaka till att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Vi åker på hajj för att minnas Allah. Och liknande saker. Så dhikr har en väldigt hög position i islam. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. De som tror och vars hjärtan finner frid i att minnas Allah. Är det inte så att hjärtat finner frid i att minnas Allah? Mashallah. Han nämner Allah Azza wa Jal att våra hjärtan finner al-itminan, al-sakina, al-sukun, frid och lugn i att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Så när vi minns Allah mycket, wallahi, vi kommer att bli lyckliga. Vi kommer att finna frid i våra hjärtan. Och därför så brukade profeten alaihissalam säga till folk som frågade om råd: låt din tunga ständigt vara fuktig i att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger: fadkuruni adkurukum. Minns mig och jag kommer att minnas er. Inte det här någonting stort att Allah azza wa jalla kommer att minnas dig. Wala dhikrullahi akbar. Att Allah minns oss är större än att vi minns honom. Men det är något vi får tillbaka. När vi minns Allah azza wa jalla med ständig dhikr, så kommer Allah azza wa jalla att minnas oss. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också i en hadith qudsi: wa ana ma abdi ma dhakarani. Jag är med min tjänare så länge han minns mig. Subhanallah. Om Allah är med dig, vad ska hända med dig? Ska du få problem? Om Allah är den som skyddar dig? Nej, wallahi. Om Allah är med oss, alhamdulillah, ingen kan skada oss, eller hur? Ingenting dåligt kan hända oss. Så när man gör mycket dhikr, så blir man skyddad. Ständigt, du blir skyddad. Det finns en väldigt vacker hadith där profeten Yahya ibn Zakaria alaihimussalam berättade, och den här hadithen berättas ju från profeten Muhammad alaihissalam, att Yahya ibn Zakaria samlade Bani Israel i Masjid al-Aqsa. Har ni hört den hadithen? En ganska lång hadith, men en väldigt vacker hadith. Och där så beordrar Allah honom att säga vissa saker till Bani Israel. Och en av de sakerna som han beordras att säga till dem är att liknelsen av en person som gör dhikr hela tiden, gör mycket dhikr, är som liknelsen av en person som är jagad av fiender i ett slag. Krig. Han är jagad av fiender. Och han tar skydd inne i ett fort. Taib. Och fienderna kan inte komma in och skada honom. Och han sa samma sak är det. En person kommer inte finna skydd från shaitan förutom med dhikr. Yani när vi gör dhikr, vi är som den här soldaten som tagit skydd i fortet. Ingen soldat kan komma in och skada honom. Men när vi inte gör dhikr av Allah Azza wa Jal, då är vi som den här soldaten som står kvar på slagfältet och blir omringad av fiender. Och resten behöver jag inte berätta, eller hur? Så man blir ett lätt byte för shaitan. Och därför så säger Allah subhanahu wa ta'ala också: وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينَ. Att den som inte minns Allah subhanahu wa ta'ala, han glömmer bort Allah Azza wa Jal, نُقَيِّدْ لَهُ الشَّيْطَانَ. Vi kommer att skicka en shaitan på honom som kommer att vara bunden med honom. Yani, är man inte nära Allah, gör man inte dhikr, så är man nära shaitan. Och shaitan kommer att göra wiswas och problem på det. Så ska vi inte göra mycket dhikr? Och generellt, vad är dhikr för någonting? Det finns dhikr muqayyad, den som är specifik, som vi säger efter salah, som vi säger när vi äter, bismillah, alhamdulillah, som vi säger när vi går in i toaletten, akramukumullah, som vi säger vid alla möjliga tillfällen. Den här är specifik. Och så har vi dhikr som är mutlaq, generell. Du kan när som helst säga hur mycket subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, som helst. Hur mycket du vill. 1000 gånger om dagen, 2000 gånger om dagen. Anta hur. La hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Allt det här är dhikr. Så vi kan säga hur mycket som helst. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Det är dhikr. Taib. Ja, del jalali wal ikram och så vidare. Allt det här är mashallah välsignat dhikr som vi kan göra otroligt mycket. Taib. En annan dhikr som är jätteviktig, det är det som kallas för istighfar. Att säga astaghfirullah. Eller astaghfirullah wa atubu ilayh. Brukade profeten Muhammed a.s.w. säga denna dua? Hur många gånger om dagen? 100. Och ibland vissa hadither, yani i en sammankomst, fil jalsa wahida, yaqulaha 100 marra. Mashallah. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Mashallah. Att göra istighfar är en av de bästa dhikr. Rasul a.s.w. qala tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Aw kama qala. Att den som finner i sina böcker på domedagen mycket istighfar, yani tuba till honom, glada nyheter till honom. Vad menas med detta? Att när du säger astaghfirullah, din ängel här på högra sidan, han skriver att han sa astaghfirullah. Och sen astaghfirullah, astaghfirullah. Mashallah, varje dag 100 gånger, 200 gånger, 300 gånger. Och på domedagen din bok öppnas. Toba, alhamdulillah, du är glad, eller hur? Att hela boken är fylld med dhikr, istighfar och toba. Mashallah. Eller, a'udhu billah, de som hela tiden svär, la'na och förbanna och shatim. Taib, änglarna skriver också det till honom. Kommer han bli glad på domedagen när han får sin bok? Kommer han belönas för detta? Nej, wallah. Så istighfar är otroligt viktigt. Jag ska nämna en, mashallah, väldigt viktig, mäktig hadith som berättas i Muslim Imam Ahmed. Där så säger Rasulullah alayhi salatu wassalam, man lazama aw man lazima al-istighfar ja'ala Allah lahu min kulli hammin faraja. Personen som ständigt gör istighfar, Allah kommer att göra en väg ut för honom från varje besvär, varje yani hem, vad kan man säga, varje orolighet, varje depression. Allah kommer att göra en väg ut för honom. Det här är första. Wa min kulli dhiqin makhraja. Och från alla svåra situationer Allah kommer att göra en väg ut från till honom. Wa razaqahu min haythu la yahtasib. Och Allah kommer att försörja honom från ett håll han aldrig kunnat tänka sig. Mashallah, tre saker. Till vem? Till den som gör mycket istighfar. Allah kommer att ta bort hans problem. Det finns alltid en väg ut. Allah kommer ta bort hans problem i livet. Genom hans oro och sen hans generella problem. Och Allah kommer att ge honom risk. Allah kommer att försörja honom. Mashallah. Är inte det här någonting som vi alla vill ha? Vill vi inte alla ha pengar? Vill vi inte alla ha lycka? Och vill vi inte alla slippa problem? Här har du, mashallah, en nyckel. Är det svårt? Kräver det mycket av oss att säga astaghfirullah några hundra gånger om dagen? Nej. Men mashallah, här är belöningen. En annan faida som man också får ut av istighfar, det finns många fawaid, men en faida som många inte känner till, det är att när man gör mycket istighfar får man också styrka. Al-quwa. Vad är beviset på detta? Allah subhanahu wa ta'ala säger och berättar att profeten Shu'aib alayhi salatu wassalam sa, وَيَا قَوْمِ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ. Mashallah. Shu'aib säger till sitt folk, mitt folk, istaghfiru rabbakum, be eran herre om förlåtelse. Thumma tubu ilayh, och vänd er till honom i tauba. Då kommer han att skicka himlen rikligt med regn över er, och han kommer att öka eran styrka med ännu mera styrka. Taib, surat Hud 52. Så här nämner Allah Azza wa Jal att när du gör mycket istighfar kommer du att få quwwa, du kommer att få styrka. Och därför säger Ibn al-Qayyim, الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه لا يفعل مع ذكر ما لا يطيقه فعله بدونه. سبحان الله. Han säger här, Ibn al-Qayyim, att ذكر ger människan styrka att kunna göra och utföra saker han aldrig skulle kunnat utföra utan ذكر. Så när man gör ذكر, du får styrka, du blir stark. Och ni vet, ibland vi känner oss utmattade, helt trötta, orklösa, vi pallar ingenting. Gå till moskén, pallar inte. Läs Koran, pallar inte. Gå och träna, pallar inte. Bara trött. Rannsaka dig själv. Den här dagen, den här veckan, har du gjort mycket ذكر? Säkert svaret kommer vara nej. Så vill du ha styrka, gör mycket ذكر. Taib, wallah, du kommer bli stark. Kommer ni ihåg detta? Taib. En annan ذكر som är den bästa ذكر. Vilken är det? Al-Quran al-Karim, ahsant. Koranen är den bästa dhikr. Allah subhanahu wa ta'ala säger, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Vi har uppenbarat från Koranen vad som är medicin och rahma till de troende. Så Allah säger att Koranen är shifa. Och en annan aya, shifa lima fi sudur. Koranen är medicin mot yani själens sjukdomar, hjärtats sjukdomar. Tayyib. Och han säger också Ibn Qayyim, han säger فَلَمْ يَنْزِلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ شِفَا قَطْ أَعَمُّ وَأَنْفَعُ وَلَا أَعْظَمْ وَلَا أَسْرَعُ فِي إِزَالَةِ الدَّاءِ مِنَ الْقُرْآنِ Subhanallah. Han säger Ibn Qayyim, Allah har aldrig skickat ner en medicin någonsin som är mer omfattande och som är mer gynnande och som är mäktigare och som botar snabbare från alla sjukdomar än Koranen. Yani all medicin vi kan tänka oss, Koranen är bättre. Men idag många av oss, vi har svag iman. Vi blir lite oroliga, sjuka. De springer till psykologen och vill ha massa piller. Tayyib, varför du vänder dig inte till Koranen? Eller hur? Man får lite feber. Vem gör ruqya? Nej, direkt Alvedon och hit och dit. Det är halal att äta medicin. Jag säger inte att det är haram. Rasul alayhi sallam, han sa tadawa wa ibadallah. Man får äta medicin. Men den bästa medicinen är Koranen. Varför använder vi inte den? Och här finns det två sjukdomar. Hjärtats sjukdomar och kroppens sjukdomar. De själsliga sjukdomarna och de ytliga sjukdomarna. Vilka är värst? Ja? Själsliga sjukdomar. Vad är amrad al-qulub för någonting? Hjärtats sjukdomar. Till exempel att tvivla, ha check på religionen. Att ha nifaq, hyckleri. Att vara falsk i hjärtat. Att hata andra muslimer, att ha hasad av und mot andra muslimer. Det här är hjärtats sjukdomar. Och de här sjukdomarna botas med Koranen. Om man läser Koranen och förstår vad man läser, man reflekterar, eller man lyssnar på Koranen och reflekterar, de här sjukdomarna går bort sakta, sakta, sakta men säkert. Förstår ni? De botar våra sjukdomar. Och samma sak om kroppsliga sjukdomarna. En person till exempel kan ha feber eller någonting. Då kan man till exempel läsa Koran på vatten, blåsa på vattnet, dricka. Man kan blåsa på händerna, stryka över händerna när man läser Koranen. Man kan läsa på sina barn Koranen. Man kan läsa på olivolja, på honung och liknande saker. Det kallas för ruqya. Alhamdulillah, det är mashallah, yanfa. Det är något som gynnar människan. Så Koranen är också shifa. Och Koranen är en av de största orsakerna till lycka. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala säger i slutet på surat al-shura وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِ بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Allah säger här att du kände inte till مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْإِيمَانِ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ. Du kände tidigare inte till, ja Muhammad, Koranen och iman. Men vi uppenbarade till dig en själ från oss. Wa awhayna ilayka ruhan min amrina. Vi uppenbarade till dig en själ från oss. Tayyib. Ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran. Du kände inte till vad al kitab wal iman var, men vi gjorde det till ett ljus som vi vägleder vem vi vill från våra tjänare med. Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Och du vägleder till den rätta vägen. Han nämner Allah Azza wa Jal att Koranen, han uppenbarade ruh, en ruh. Vet du vad ruh betyder? En själ. Allah kallar Al-Quran för ruh, själ. Och ni vet att kroppen består av kropp och själ. Vad händer om själen lämnar kroppen? Man dör. Och därför så säger här Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah i tafsir, han säger att Al-Quran ger oss ett riktigt liv, al-hayat al-haqiqiyya. Och den som inte har någon Koran och iman i sitt hjärta, han är som död fast han är levande. Han är som död fast han är levande. Och Allah kallar också här Koranen för nur, ljus. Människan som läser Koranen och förstår Koranen och lyssnar på Koranen kommer att få ett ljust inre. Till skillnad från den som vänder sig bort från Koranen, han kommer att få ett mörkt, ett kallt och ett dåligt liv. Så, mashallah, händer det inte ibland att vi känner oss ganska livlösa? Att vårt liv saknar den här gnistan Är det inte så ibland? Vi känner oss lite halvdöda. Rannsaka dig själv. De här senaste dagarna, senaste veckorna, har du läst mycket Koran? Svaret kommer garanterat att vara nej. Och subhanallah, när du sätter dig med Koranen och läser, du läser för dig själv en timme högt till exempel, tilawa, wallahi, du kommer känna dig upprymd. Du kommer att må bra. Som att den här själen inom dig har ökat. Livet inom dig har ökat. Och ljuset inom dig har ökat. Så Koranen är en av de största orsakerna till lycka. Och därför, det finns en dua. En väldigt fin dua som man säger när man blir ledsen. Den kallas för dua al-hem wal-huzm. Dua som man säger när man blir ledsen. Den är ganska lång. Allahumma inni abduka ibni abdika. Och så vidare. Men i slutet på den här duan, vad är det man säger för någonting? Man ber Allah azza wa jall och säger Antaji ala al-Qur'an. Yani jag ber Allah med Allah hans namn. Antaji ala al-Qur'an rabi'a qalbi. Jag ber dig Allah att göra Koranen till lyckan i vårat bröst. Och nura sadri. Och ljuset inom oss. Och jala'a huzni wa dihaba hammi. Och jag ber dig Allah att göra Koranen till det som tar bort våran oro och våra sorger. Subhanallah. Och så sa profeten al-Islam att den som säger denna dua kommer att få sin sorg utbytt mot lycka. Det är ni garanterat. Allahu akbar. Den här duan är många som har gafflat. De lever i depressioner och sorg och oro och besvär. Taib här, mashallah. Har du sagt den här duan? Nej. Men säg den. De säger nej, men det har stora problem. Du förstår inte. Nej, wallah. Rasul al-Islam, han säger att det här funkar. Ska vi inte lita på honom? Är han inte den bästa doktor för våran själ? Alayhi salatu wassalam. Så han säger här, vi ber Allah azza wa jalla att göra Koranen till rabi'a qalbi. Rabi'a betyder på arabiska vår. Våren betyder här, yani, kortfattat betyder lycka. Varför? För våren är en säsong då människan blir lycklig. Efter vintern och mörkret och kylan så kommer våren och människan finner lycka. Taib. Man känner sig som nyfödd nästan. Och samma sak här med Koranen. Den är rabi'a qulubina wa nura sudurina. Och ljuset av våra bröst. Och den som tar bort våran sorg och oro. Mashallah. Så hoppas ni har förstått det, att Koranen är en av de bästa medicinerna. Så låt oss ägna tid varje dag åt Koranen. Man måste ha, som ulema säger, en regel att alltid försöka läsa Koranen varenda dag. En halvtimme, en timme, två timmar. Kan du inte 10 minuter, 20 minuter? Kan du inte läsa Koranen? Lyssna på Koranen. Alhamdulillah, idag mashallah, appar och mobil och, du kan lyssna på Koranen i mobilen, eller hur? På tv, du sätter på Koranen på YouTube. Du sätter på, om du har satellit, Mecca live. Du kollar hela tiden Koran. Mojud. Det finns, eller hur, överallt. Du lyssnar på Koran i bilen och så vidare. När du jobbar och du lyssnar på Koranen i hörluren. Alhamdulillah har underlättat idag. Så att låt Koranen bli en del av vårt liv. Lyssna och sen försöka läsa översättningar, försöka läsa tafsir och försöka förstå oss på Koranen. Kalamu Rabbul Alamin. Allah al-Musta'an. Vi läser tidningar, vi läser akhbar, vi läser allt möjligt, internet och Facebook. Ein al-Quran. Varenda bokstav du läser, du får hur många hasanat? 10 hasanat. Varenda aya du lär dig, du kommer upp en nivå i paradiset. Subhanallah. Det här finns inte på någonting annat. Bara på Koranen. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن. يبير الله تسكي يا رسول أهل القرآن. صحابة يا رسول الله بك أهل القرآن. أهل الله وخاصته. ثم أرى الله سُنيك فلك. لأن الله سبيسيال فلك أهل القرآن. وده بتقدر أنت ما شاء الله هني حافظ. ده بتقدر أنت هم في شك هم لاس القرآن هم في شك فلية القرآن هم في شك في شتو القرآن هني في أهل القرآن. شلون؟ أيضا ما هني تكمل الإبتدائي ما هم في شك أت فلية القرآن. والله هني في أهل القرآن. طيب. Nästa nyckel till lycka är adam al-iqtiraru bid-dunya. Att inte gå vilse här i dunya. Allah subhanahu wa ta'ala har skapat där och dunya och där al-akhira. Det världsliga livet och det kommande livet. Och han har gjort det här livet som ett test där vi får bestämma eller där vi får välja våran väg och vart vi vill hamna i nästa liv. Taib, det finns ثُمَّ هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ. Två vägar. Den goda vägen, Allahs väg, profeten Muhammeds väg, alaihissalam, Koranens väg. Och sen har vi shaitans alla vägar, som alla leder till helvetet. Allt förutom islam leder till jahannam. Så här i det här livet måste vi förstå att Allah azza wa jall skapade oss med ett syfte. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah skapade oss här för att vi ska dyrka honom. Allah skapade oss inte för dunya, att det här ska bli vårt viktigaste mål. Vad brukade profeten Muhammed säga alaihi sallatu wasalam? Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Och Allah, gör inte dunya till det viktigaste målet hos oss, och gör inte heller till den yani kunskapen som vi lägger mest vikt på, utan det viktigaste målet ska vara al-akhira. Och sa profeten Muhammed alaihi sallatu wasalam, Allahumma la 'isha illa 'isha al-akhira. Och Allah, det finns inget liv förutom nästa liv. Så nästa liv är det riktiga livet. Det här livet är bara mata'ul ghurur. Yani kort, flyktigt, det försvinner. Man äger lite saker, de försvinner. Är det inte så? Njutningarna i detta liv är hisab på domedagen till och med. Haram är straff på domedagen. Subhanallah. Och det här livet är kort. Som ulema säger att hela dunya är kort. Och vi lever i sista tiden innan domedagen, den är kort. Och vi fick av den här korta tiden en kort tid i våra liv. Och av våra liv finns bara en kort tid kvar. Subhanallah. Och vad är det som väntar? Ett evigt liv i nästa liv. Paradiset eller helvetet. Subhanallah. Så människan ska inte bli fäst vid det här livet. Och tro att det här livet är det som vi skapades för. Och tyvärr, många muslimer är så här idag. Att, yani, bel tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Att vi föredrar det världsliga livet, men nästa livet är bättre och mer bestående, säger Allah subhanahu wa ta'ala. Men tyvärr, de flesta människor, det är som att de bara lever för dunya. Och de har glömt bort sin akhira. Allah al-musta'an. Och som att de värderar dunya mer än akhira. Går det ens att jämföra dunya och akhira? Kan man jämföra det här livet och nästa liv? Profeten Muhammad alaihi sallatu wasalam sa, yani, لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناها بعوضة. Om hela dunya skulle vara värt en flugas vinge, om hela jorden skulle vara värt en flugas vinge hos Allah, skulle han inte ge en kafir ett glas vatten att dricka. Yani, vad menas med detta? Dunya hos Allah är värt mindre än en flugas vinge. Mal'un ma fiha. Det är mal'un. Finns inget gott i det här livet. Yani, generellt jämfört med akhira. Förstår ni? Subhanallah. Profeten Muhammad alaihi sallam, han sa att liknelsen av det här livet jämfört med nästa liv, yani jannah, är som en person som går till havet och han stoppar sitt finger i havet. Kolla hur mycket som fastnar på fingret. Ja? Havet. Havet, det är akhira, jannah. Det här, det är dunya. Hela dunya, allt som finns på dunya, från Adam till yawm al-qiyam. Är det här någonting att dö för? Det här lilla? Och sen lämna hela havet av belöning? Nej, wallah. Dunya la shay. Det är ingenting jämfört med akhira. Så vilken förlorare, vilken loser, han som säljer sin dunya för sin akhira. Eller hur? Så man ska inte vara en slav till dunya. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisa. Allah säger vilken låg, eller profeten Al-Islam säger vilken låg människa, han som är slav till pengar, guld och silver och kläder. Och tyvärr många muslimer är så idag. Allah musta'an, som Rasul a.s. han sa att det kommer att komma innan domedagen en tid där en person är muslim på morgonen och han blir kafir på kvällen. Yabi'u dinahu bi'aradi mina dunya. Han säljer sin religion för någonting litet världsligt. Genom att han är beredd att sluta be för att få ett arbete. Beredd att sluta be för att vad folk ska säga i klassrummet. Ta av hijab för vad folk ska säga. För att få någonting av dunya. Raka skägget och allting. Bara dunya, dunya, dunya. Subhanallah. Och det här är fel, jag. Utan vi ska inte vara slavar till dunya. Jag ska nämna en väldigt vacker hadith. Som berättas från Zayd ibn Thabit och Anas ibn Malik och flera av sahaba. Där de säger att Rasulullah alaihi salatu wassalam sa: Man kan till dunya hemma. فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عيني ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. Här så säger Rasulullah a.s. att den som har dunya som sitt viktigaste mål, Allah kommer att göra saker och ting svårt för honom. Allah kommer att ge honom fattigdom i hjärtat. Och i slutändan så kommer bara det som är skrivet för honom. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتُهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاءَهُ فِي قَلْبِهُ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. Men den som har akhira som sitt mål, Allah kommer att underlätta för honom. Allah kommer att ge honom rikedom i hjärtat och dunya kommer att komma till honom även fast han har vänt sig bort från den. Och den här hadithen är sahih. Den finns i Musnad, Imam Ahmed och Ibn Majah och andra. Så kolla här. Här nämner Rasul a.s. den som har dunya som sitt mål och den som har akhira som sitt mål. Jazakallah. Och så är jag, ikhwa. Vem är du av dessa två? Anta sahib dunya och anta sahib akhira? Tänk för dig själva bara svaret. Är du den som kämpar för akhira, inshallah, eller är du den som kämpar för dunya? Då kanske det är dags att man byter sin agenda och försöker kämpa efter någonting mer ärofullt. Så vad händer här? Man kan till dunya hemma. Den som har dunya som sitt viktigaste mål, Allah kommer göra saker och ting svåra för honom. Farraq Allahu alayhi shamla. Allah kommer att göra saker svårt för honom i livet. وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْ. Och han kommer bara se fattigdom framför sig. Han kommer aldrig bli mätt, utan han är ständigt hungrig och girig. Han vill alltid ha mera av dunya. Är det inte så här vi ser ahlul dunya? Du ser de största miljonärer. Wallahi, han skulle behöva flera liv för att slösa sina pengar. Men ändå han vill ha mera. Och bara suga ut så mycket som möjligt av andra. Trots att han har miljarder och miljarder och miljarder. Han är inte mätt. Tayyib. Är det inte så? Ja'ala faqrahu bayna 'aynayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Wa han får bara det av dunya som är skrivet för honom. Yani han springer efter dunya dag och natt. Han lämnar islam och religionen och allting för att få dunya. Företag och pengar och massa haram hit och dit. Wallahi, han kommer inte att få en krona mer än vad Allah skrev att han skulle få 50 000 år innan han skapade allting. När Allah skrev i Lawh al-Mahfud allt som kommer att hända fram till domedagen, det stod hur mycket pengar han kommer att få. Han springer hela sin dunja för att få pengar. Han kommer inte att få en krona mer eller mindre i slutändan. Subhanallah. Det är muqaddar. Men den som har akhira som sitt mål, jama'allahu lahu shamla. Allah kommer att underlätta saker och ting för honom. Saker och ting blir lätt för honom. Så som profeten Muhammed sa alaihissalam, ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kulluhu khayr. Jag förvånas över den troendes tillstånd. Allt han gör är gott. Om han drabbas av någonting dåligt, så har han tålamod och det är bättre för honom. Och om han får någonting gott, så har han tacksamhet och det är bättre för honom. Och det här är endast för de troende. Yani kuffar har inte det här. När de drabbas av någonting dåligt, finns ingen sabr. Det är jaza. De tappar hoppet. Taib. När de drabbas av någonting bra, det är kuffar och ni'ma. De är otacksamma och glömmer bort Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimen tvärtom. När han drabbas av motgångar, fattigdom, sjukdom, död av släktingar och sånt, han säger alhamdulillah ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Eller hur? Det här är qaddar Allah wa ma sha fa'al. Det här är ödet. Allah vet bättre vad som är bra och så vidare. Säger alhamdulillah ala kulli hal. Och man går vidare i livet. Är det inte så? Till skillnad från kuffar. Problem och de lämnar allt möjligt och börjar skylla på Allah och de tar livet av sig och så vidare. Subhanallah. Och när de muslimerna får någonting bra, alhamdulillah, de vet att det här är från Allah, de är tacksamma. Till skillnad från kuffar som är otacksamma. Tayyib. Så Allah kommer att underlätta för honom. وَجَعَلَ غِنَاءَهُ فِي قَلْبِهِ. Den andra punkten, Allah kommer att ge honom rikedom i hjärtat. Allah underlättar för honom och han ger honom rikedom i hjärtat. Det här är inte att han får pengar i hjärtat. Det här är att Allah gör honom nöjd med det han har fått. Han kommer att få al-qana'a, som det heter på arabiska. Att man blir nöjd med det man har fått. Rasul a.s. han sa, varda bima qassam Allahu lak takun aglan nas. Var nöjd med det Allah har gett dig och du kommer vara den rikaste av människor. Och han sa, laysa al-ghina'a kathrat al-arad innama al-ghina'a ghina'a al-qalb. Rikedom är inte att äga mycket saker. Rikedom är att vara rik i hjärtat. Så vem är det som är rik? Det är inte han som har stort konto, som har största fickorna. Nej, wallahi, den som är rik är den som är tacksam. Och som vi nämnde, hur många rika är inte olyckliga? Hur många rika blir aldrig mätta? Medan vi ser många fattiga människor, wallahi, de har ett leende på ansiktet, de är glada och så vidare. Och det här är mashallah den riktiga rikedomen. Wallahi, även om du inte har pengar, broder eller syster, du har den största skatten som finns. Allah har gett dig en iman. Kan man värdera iman med pengar? Nej, iman är värt mer än allting som finns. Wallahi, om du får välja mellan att äga dunja utan iman och välja mellan att ha iman och inte ha någonting alls av dunja, du väljer iman och du har i slutändan allting i nästa liv. Är det inte så? Det bästa som finns. Så mashallah, Allah kommer underlätta för honom. Allah kommer ge honom rikedom i hjärtat. Och dunja kommer att komma till honom trots att han har vänt sig bort från dunja. Han kämpar efter dunja, efter akhira, springer mot paradiset och lämnar dunja bakom sig, men dunja jagar honom. För Allah har skrivit vad han kommer att få. Han kommer inte missa en enda krona. Allting kommer att komma till honom. Har ni inte sett de här människorna som subhanallah, de kommer hit till Europa och de nästan lämnar islam helt och hållet. Öppnar disco, bar, säljer alkohol. Kaos. Haram, 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 haram. I slutändan får han kanske inte mycket pengar. Han kanske till och med har massa skulder, kronofogden och allt möjligt. Någon annan kommer hit, mashallah, moskén, han lider Allah, han bra muslim. Han har pengar. Förstår ni? Han bryr sig inte mycket om dunja, men pengar kommer till honom. Arbete, erbjudanden och så vidare. Allah azza wa jalla försörjer honom. Han ger honom barak i hans pengar. Subhanallah. Så dunja är ett test. Vi ska inte låta oss luras av dunja. Som Allah säger, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala tagurannakum alhayatu dunya, wala yagurannakum billahi algharur. Människor, Allahs löfte är sant. Så låt er inte luras av det världsliga livet. Och låt er inte luras av den stora blåsaren eller luraren som är shaitan. Han är er fiende. Så han nämner alla två saker som vilseleder människan. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Allahs löfte är sant. Vilket löfte? Att vi kommer att återuppstå. Vi kommer dö. Och vi kommer att stå inför Allah på domedagen. Och då finns det fariqun fil janna och fariqun fil sa'ir. En grupp i janna och en grupp i helvetet. Det här är sant. Allahs löfte. Vi får inte glömma bort det här. Och vi får inte låta oss luras av dunja. Och vi får inte låta oss luras av shaitan. Dunja och shaitan kan lura människan bort från den rätta vägen. Men människan måste vara stark. Stadfast, stå på sanningen och inte låta sig luras av dessa två. Och bi'idhnillahi, han kommer att nå sitt mål. Tayyib. Så här är också en viktig nyckel till lycka. Att man tänker på akhira. Och det är också en annan tröst i svåra tider. Hur mycket problem du än har och motgångar och så vidare, när du tänker på akhira, du tänker att har jag motgångar, inshallah Allah suddar bort mina synder, Allah höjer mina nivåer, jag kanske får en bättre plats i paradiset och så vidare. Du tänker positivt att det här kommer att gå över. Hayatu dunya, det är kort. Eller hur? När folket på domedagen frågas, hur länge har ni levt? Vad kommer de att säga? Yawm aw ba'da yawm. Vi levde bara en dag eller en del av en dag. Hundratals år som vissa människor levde förut kommer kännas som några timmar. Och redan nu, vi har levt 30, 40, 50 år. Känns inte livet kort? Känns det inte som de här 10 eller 20 år sedan var igår? Är det inte så? Livet går snabbt, det springer iväg. Subhanallah. Så livet går snabbt, Allahs löfte är sant. Och låt oss inte luras av dunja och låt er inte luras av shaitan. Ja. Och vi avrundar därför idag och vi ber Allah azawajal att ge oss ett thabat, hatta al-mamat, tills den dagen vi dör. Och att göra den bästa dagen den dagen vi möter honom. Och att förlåta oss våra synder i detta liv. Och att göra oss från ahli jannah till firdaus al-a'la. Och att skydda oss från en nar. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum.